Tack ska ni ha, Lawsons teamet. Jag tycker det har varit en predikan ända från början av den här gudstjänsten. Jag lägger bara till lite mer, förtydliga kanske lite, vad vet jag. Men en predikan, alla sångerna, bönerna, allt kretsar kring honom. Jag får lite vara som Paulus Dahl, svag och orolig. Och lite så här kommer jag för att dela ordet med min kropp är kanske inte den starkaste. Jag hoppas att rösten ska hålla rakt igenom hela predikan. Jag har laddat upp lite här så att jag ska klara mig så långt som möjligt. Men i alla fall, det är en jätteförmån tycker jag. Och nästan med stor bevan respekt man stiger upp en långfredagsmorgon och predikar. Det är kärnan i hela vårt budskap handlar ju denna dag om. När jag var liten så minns jag att det fanns en tradition av gammalt att man skulle nog vara ganska tyst och stillsam fram till klockan 12 på långfredag. Någon som känner igen något sånt har hört. Ja, ja. Ser du? Speciellt ni som var lite äldre kanske känner igen det här. Då skulle man inte leka, man skulle inte ha roligt, man skulle helst sitta stilla. Kanske betänka korset, vara allvarlig. Och det här är ju lagen i en förpackning. Och jag försökte faktiskt vara allvarlig så långt det gick. Nu var inte mina föräldrar väldigt lagiska att säga så här. Men det här fanns med också från deras hem. Så att jag kände mig aldrig pressad av det här på något sätt. Men man liksom fick en sån här känsla. Långfredag, det är mycket allvarligt. Det är ett budskap du måste tänka på. Du behöver bete dig, komma ihåg och så vidare. Men korset handlar om så mycket mer. En yttre beteende. Där vi försöker visa Gud att vi tar honom seriöst. Och det ska jag vilja tala om idag. Och jag vill börja med första Korinthierbrevet 1:18. Min rubrik är korsets kraft. Det hoppas jag ska liksom bli kvar när vi går hem idag och får bära med oss vad korset betyder. Första Korinthierbrevet 1:18 står det. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Korset är den kristna trons kärna där livet segrar över döden. Och korset är det största tecknet på kärlek som någonsin har visats. Eller hur? Alla vet vi som sitter här att allt handlar om Gud. Det var evangelium är. Gud skapade oss som sitter här. Han skapar allt runt omkring. Det är hans initiativ. Han initierar hela skapelsen. Med skapelsen, vi föll i synd och skildes från gemenskapen med Gud. Det kunde ha stannat där. Där kunde allt ha slutat och upphört. För vi levde som Guds fiender. Och vi kunde inte rädda oss själva. Och ser du scenen framför dig, Gud kunde ju ha valt att strunta i det som Tom berättade här när han talade om gåvan. Men han valde att agera. Han valde att offra sig själv. Han räddar oss i Kristi död på Golgata kors. Helt efter sitt eget initiativ. Han ville frälsa oss. Och det här är verkligen kärlek. Eller hur? Därför står vi här frimodigt. Därför får vi vara med idag frimodigt. Inte för vad vi har gjort. Utan han initierade frälsningen i Kristus. För vår skull. Vad är vi inte då värda för honom? Om vi har problem med det, vårt värde, så borde vi hitta det här. Om han let sin egen son dö på korset för oss, vad tror han då inte om oss? Vad hoppas han då inte för oss? Vad vill han inte oss väl? Eller hur? Fantastiskt. Och jag alla kan Johannes 3:16, ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son i världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Det här var Guds plan och syfte hela tiden. Den som tror på honom blir inte dömd, säger han. Vad är då korsets budskap? Vi ska titta i Galaterbrevet 6:14. Där Paulus pratar om korset så säger han så här. För min egen del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilken världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det här var det som Paulus var stolt över. alla vi som sitter här, vi är stolta över olika saker. Och det är ju helt bra, om vi har uppnått grejer så kan vi vara stolta över dem. Men vad är det Paulus berömmer sig av? Han berömmer sig av korset. Han kunde ju ha berömt sig av Jesu fantastiska liv, alla tecken och under som han gjorde. Eller glatt sig över Jesu andra återkomst. Han kommer snart tillbaks. Men han säger att han berömmer sig av korset. Det är liksom grejen, det är kärnan, det är det som är hans glädje. Det är det som är skillnaden. Det är det som är det han lever för. Han berömde sig av korset, där Kristus, Guds son, dog i syndiga människors ställe för att rädda dem. Och det här förtjänar väl änglakör och trumpet fanfar. Och det är det vi håller på med här, som vi gjorde här innan. Vi har lite andra instrument, kanske inte en trumpet i första hand, men fiol hade vi och synt och alla sånt här. Men alltså att ge, det förtjänar, ge honom tillbaks ära för det han har gjort för oss. Korsets budskap är ett ödmjukhetens budskap. För Jesus var Gud, men han valde själv, utan att någon tvingade honom, att bli människa och att ta på sig vårt straff och att villigt dö i vårt ställe. Bara tänk på den stund. Han var Gud. Han valde själv att bli människa. Han tog på sig vårt straff och dog villigt i vårt ställe. Vilken ödmjukhet. Och Filipperbrevet 2 säger från vers 5: var så till sinne som Kristus var. Han var till i Guds gestalt, men han räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människa. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Tänk att Jesus faktiskt blev människa som du och jag. Han måste gå samma väg som vi. Och att tänka sig att han började lyda känns lite stort. Han var Gud. Han kunde ju bestämma och göra vad han ville. I ett tillfälle säger Jesus: jag kunde befalla änglar att betjäna mig om jag ville. Men han ställer sig under. Han ödmjukar sig. Det här är ett exempel för oss. Att vara lydiga. Var så till sinnes som Kristus var. I Hebreerbrevet 5, vers 8-9 står det: trots att han var son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom. Jag blir glad när jag läser sånt här, jag vet inte, fast det är långfredag. Fantastiskt. Tänk att han lärde sig lydnad genom lidande. När han sen blev fullkomnad blev han källan till evigt liv för alla som lyder honom. För oss som är här. Han blev lydig till döden, inte för att han måste det, utan för vår skull. Korsets budskap är också fridens budskap. För Jesus kom för att förena människors hjärtan. Han kom för att göra två folk till ett. Genom att ta bort muren som skilde åt det judiska folket och hedningarna, slavar och fria människor, män och kvinnor, och förena dem till ett i sig. Korsets budskap är fridens budskap. Efesierbrevet 2:13 säger: men nu genom Jesus Kristus har ni som tidigare varit långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort det två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen i sin kropp. I Kristi kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra det båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så ska han försona det båda med Gud i en enda kropp genom korset, när han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för den som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Läs det här när du kommer hem igen. Gläd dig över det här. Du är inte längre långt borta. Du är inte längre en främling. Du är nära. Du är hos Fadern. Han har öppnat dörren för dig. Inte för att du har gjort dig förtjänt av det, utan för att han ville det. Han gick lydnadens väg, lidandets väg för din skull. Vi är genom Jesus Kristus medlemmar och lemmar i Guds familj. Vi är uppadopterade av honom. Det har alltid varit Guds plan. Han har alltid älskat oss. Och korset, det var kulmen på Guds plan. Att förena och försona. Kristi död på korset, Guds vishet. Att införliva alla människor i hans familj. Vilken vishet hos Gud. Tänk att han liksom gick runt. Alla andra trodde att det var på ett visst sätt. Men Gud, han hade en plan som var mycket visare. För det tredje är korsets budskap, kärlekens budskap. Och det läste vi redan i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen. Vi berömmer oss av korset eftersom vi där ser en handling av Guds kärlek. Gud visar sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Jag tänker på det ibland. Ibland tänker man när man ska komma en sån här lång fredag och vara allvarlig och tänka efter. Åh Gud, har jag gjort allt vad jag kan nu för att du ska acceptera mig och för att jag ska att du ska faktiskt kunna möta mig. Men här säger han att han redan har gjort det. Han har redan böjt sig ner. Han har redan gått korsets väg medan jag var syndare. Bibeln säger också, hur ska han så mycket mer än kunna skänka oss allt med honom? Romarbrevet 8. Det här är en sanning, och jag tror att om det här skulle få bli en djupare sanning i våra hjärtan så skulle vi se lite ännu gladare ut och kunna förmedla det här till världen runt omkring. Vi har ett fantastiskt budskap, korsets budskap. Eller hur? Tänk att han som är av evighet, den treenige guden, helig, upphöjd över allt och alla. Han som ska äras i evigheternas evighet, han böjer sig ner. Han räknar sig själv som en av överträdarna och bär de mångas synder. Vad innebär då korset? Korsets lära kan man säga. Eller? Jag tycker det står för nåd. Borde stå på vårt kors där, nåd. Korset är läran om försoningen. Kristus blev gjort till synd för oss. Han offrades för att betala hela mänsklighetens synd. Han är Guds lamm som borta av världens synd. Och han utplånar synden genom att offra sig själv. Och det här står i Romarbrevet 5:6. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga stället. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske någon vågar dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte bli försonade, vi som är försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Den rättfärdige dog för det orättfärdiga för att föra oss till Gud. Den oskyldige bar det skyldiga straff bara för att det skulle få förlåtelse eller vi och bli accepterade. Han gav en full betalning. Inte bara en delvis betalning. Så det räcker till med att du just och just blir frälst. Och sen får du leva så gott du kan själv. Han gav en full betalning för hela ditt liv. För all synd och skam. Allt du kommer att hitta på. Allt du har hittat på innan. Allt du har fallit för. Allt du kommer att falla för. Jesus har betalat priser för det. För din räddning och min räddning finns vid korset. När vi kommer dit och säger, Herre, jag klarar inte det här. Jag har misslyckats igen och jag vet att jag kommer att misslyckas. Men hos dig finns nåd. Hos dig finns frid. Hos dig finns frälsning. Hos dig finns gemenskap. Hos dig finns rening. Vi har ett oändligt stort hopp, vänner, i Golgata kors, i vad Kristus har gjort för oss. Kan ni inte säga lite? Jag sa det inte i micken. Ja, men kom igen. Det är långfredag morgon och vi pratar om korset. Vad Jesus har gjort för oss. Det är vår glädje och vår ära. Kristus har befriat oss från lagens förbannelse. För han blev en förbannelse i vårt ställe, står det i Galaterbrevet 3:13. Vad är det mer som korset innebär? Jo, på korset så skipar Gud rättvisa. Lagar, vet ni, vi har ju dem också i vårt land. Vi har dem överallt. De måste man följa. Annars blir det ju tomma hot och ingen bryr sig i. Och det finns ju de som inte bryr sig i lagarna. Och då blir det oordning, eller hur? Lagar är till för att följas, för att vi vet att vi har en benägenhet att göra brott. Vi har svårt att följa lagen. Och för mig till exempel att följa 80-skylten på väg in hit, det var väldigt svårt. För jag startade ju alldeles för sent. Och det där, jag kan ju skylla på ett och annat och säga att jag har bråttom till kyrkan. Men det hjälper inte. Jag bryter mot lagen. Och lagarna, de finns där för att hålla ordning. Och vi förväntar oss att om någon bryter mot lagen så ska den människan straffas, eller hur? Så vi har vissa kriterier för lagar, hur man ska följa dem och hur man ska straffas om man inte följer dem. Om Gud hade lämnat synden ostraffad hade han inte varit rättvis. Då hade Gud inte varit rättvis. Men han utdömde också det högsta straffet för synden. Och det är döden. Och för det fanns det ingen lindring. En liten berättelse från Amerika förr i tiden, 1800-talet, fanns en domare som fick uppdrag att döma en skyldig. Och till saken hör att de hade varit barndomsvänner. Men när han skulle döma den här skyldige så insåg han att han var skyldig. Och när han förkunnade sin dom så förkunnade han också den värsta domen, alltså det svåraste straffet. En del reagerade på det och sa, han kunde ju ha det lite schysst. De var ju ändå vänner sen tidigare. Andra sa, vad tuff han var. Han vågade döma ut rätt straff. När det sen skulle dömas ut det här straffet ställde han sig själv upp och tog sin väns straff på sig. Det är precis så här som Gud har gjort. Han utdömde det absolut högsta straffet, men han steg själv in och tog det. Det är viktigt att du och jag inser att Gud inte lindrar straffet för synden och våra brott för att han känner för oss, för att vi är så svaga, att han har medlidande med oss. Vi måste inse att det kostar fruktansvärt mycket det vi gör fel. Syndens lön är döden. Det är ingenting att leka med. Syndens lön är döden. Men han stiger in och tar detta hemska straff på sig själv. Jesus betalar hela skulden som har uppkommit på grund av människans, din och min synd. Han ser vår svaghet och låter hela straffet fullt ut drabba Jesus. Så han gjorde det vi borde. När Jesus dog på korset för våra synder, då blev det ju uppenbart att det här är ingenting att leka med. Lagen måste uppfyllas. Vi kan inte kringgå lagen eller försöka rättfärdiga oss själva. Bryter vi mot den följer det straff. Varför berömmer vi oss då av korset? Jo, för där steg Gud ner, tog det straff som var vårt. Han steg in i vårt ställe och han betalar hela skulden och han ger segern till oss. Det är vi som får leva av korsets seger, av den sötma som finns i en fantastisk seger. Där det står att han har strukit ut skuldebrevet som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast alla anklagelser där. Känner du dig anklagad för det du gör fel? Gå till korset och läs. Kristus spika fast det där. Din räddning finns på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Fantastiskt. Vilken seger. Där står de och de är som glupande vargar. Man är ute efter Jesu liv. Äntligen dör den där typen. Vi ser kanske inte allt som sker i den andliga världen. Vi ser vissa tecken alltså det blir mörkt och jorden skakar. Eller hur? Det kan vi läsa om. Men vi ser kanske inte allt som sker runt omkring. När mörkrets makter är ute efter hans själ. För det är det som är dödens pris, straffet och synden. Syndens pris, det är att bli överlämnad i den ondes händer. Men Jesus kommer in. Han tar det straffet på sig. Och han förödmjukar den dagen han reser sig upp igen. Så förödmjukar han den onde som trodde att han hade segern i sin hand. Och han räddar oss som sitter här. Du som sitter här är fri på grund av Jesus. Det är en fantastisk predikan, tycker jag. Och korset säger också vidare att det handlar om tro. Genom tro får vi del av det här. Han slår fast att det inte är gärningar, Paulus säger det. Ceremonier eller religiösa traditioner. Det är inte så du blir frälst. Utan genom en simpel, enkel tro på att det här har Gud gjort för mig. Och den här enkla barnatron, barnsliga tron, det är den som bär igenom i det mest komplicerade. När vi börjar tänka själv, då blir det lite jobbigt. För det går egentligen inte ihop. Det här är en ekvation som egentligen inte har en lösning i det naturliga. För dig som talar mattespråk. Det här är inte en sån ekvation. Det här är Guds ekvation. Han har löst den på sitt sätt. Var och en som tror på honom blir fri från synd. Wow! Jag blir själv exalterad av det här. Det är fantastiskt. Den som tror på Kristus är friad från all orättfärdighet. Från vilken han inte kunde frikännas genom Mose lag. Lagen fanns ju redan i Gamla testamentet, men det räckte inte. För vi klarar inte av att uppfylla den. Istället kommer Jesus in. Och vad gör han? Han spänner åt skruven lite extra. Straffet utdelas tyngre. Men han tar det på sig. Syndaren går fri genom tro. Och den som sätter sin förtröstan på Jesus Kristus och hans försoning blir genast förlåten, rättfärdiggjord och accepterad i den älskade. Vår del är helt enkelt att acceptera genom tro och förtrösta på den rättfärdighet som redan är betald och fullbordad på korset av Kristus. Han betalar med sitt blod. Om du har läst det i Bibeln så står det att hans blod finns vid tronen. Det liksom står där hela tiden. Den säger de är fria. Det är betalt. Priset är betalt. Varför berömmer vi oss av Jesu blod så ofta? Jo, för det är betalningen för våra synder. Det är det som står där hela tiden. Det är kraft i hans blod. Och känner vi till Gamla testamentet lite så offrar man ju mycket förr. Det var också lagen. För att det till den dag tills Kristus kom så behövde man försona synder på olika sätt, och det är en lång historia att gå in på det. Men det finns en fantastisk bild på det här offret när överste prästen går in i templet och offrar för folket, och han sätter sin hand på bocken och det här offerdjuret får ta synden, och sen får man också ta ett nästa steg när han lägger båda sina händer på den här offerbocken eller tjuren, och den så får springa ut i öknen. I den stunden, den första försoningen är när Kristus dör för alla människors synder. Den andra är en bekännelse att jag tar emot det här. Det finns alltid två steg. Men det är fantastiskt det Jesus har gjort. Och har du satt din tro till honom, till det han har gjort för dig, så är du frikänd i tro på honom. Vår berömmelse, det är hans kors, det är hans död, det är hans försoning. Och i det här korset så uppfylls lagen. Det klarar vi ju inte av att hålla. Men i Kristus är vi accepterade, för han höll lagen, han fullbordade lagen. Han tog straffet för synden som vi gjorde. Och nyckeln till detta är omvändelse, bekännelse. Varje dag komma till korset, och vi behöver det varje dag. Vi glömmer så lätt bort det. Vi börjar så snabbt prestera och mäta, har jag varit tillräckligt god för Gud idag? Vi faller så lätt i den fällan för att vi är människor. Och vi börjar tänka, har de varit tillräckligt goda? har vi alla varit tillräckligt goda? Varför tänker vi så? Jo, vi har glömt vad han säger på Golgata kors. Jag betalade priset för det ni inte kunde. Lev i försoningen. Lev i Golgata seger. Det är där du kommer att ha din glädje och din försoning. Det är där du kommer att ha friden. En kort sammanfattning till slut. Bara Gud i sin visdom kunde komma på denna briljanta plan utan motstycke att frälsa den skyldige genom att sätta hans skuld på den oskyldige. Din och min skuld lades på en oskyldig som gick in i vårt ställe. Och den av oss, eller när vi förstår korsets kraft att befria från synd, då berömmer vi oss av det. Vi inser Guds vishet i det och vi skäms inte för korset, för i korset finns vår frihet. I korset finns vår försoning. Och på Golgata kors åstadkom Jesus följande saker. Han blev människa. Han tog våra anklagelser som fienden hade riktat mot oss. Han tog straffet och betalade priset. Allt synden åstadkommit bröts på korset. Jesus gav sitt liv för oss, för att friköpa oss. Han betalade högsta priset. Med sitt blod betalade han. Vi var slavar under synden och styrdes av den. Han köpte oss fria från slaveriet under synden och släppte oss ut i fullkomlig frihet. Gud lät vårt straff drabba Jesus. Och vad vi får göra är att njuta av den frihet och seger han har köpt i oss. Vi blir fria genom tro på honom. Jesu offer en gång för alla räcker. Det behövs inga fler offer i den bemärkelsen att vi ska göra och offra för Gud. Däremot behövs det tro att ta emot. Det står den rättfärdige ska leva av tro. Det är det vi behöver göra varje dag. Komma ihåg vad han har gjort för oss. Vi har ingenting att berömma oss av. Ingenting. Vi är inte bättre än andra människor. Ingen av oss har klarat det. Det är han som har klarat det för oss. Det är det som är hela poängen. Vi lever i tron på det. På det han har gjort för oss. Allt uppfylldes i honom. Hebreerbrevet 10:12 säger: men Jesus har burit fram ett enda offer för alla tider. Och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiende ska lägga som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Det är starka ord i Hebreerbrevet 10:12. Han har fullkomnat oss. Starkt. Vi får iklä oss Kristi rättfärdighet. En rättfärdighet som inte vi förtjänat. Gud betalar ett fullt pris för oss och det är hans rättfärdighet vi får iklä oss. Korset predikar ljus i mörker, frihet för fången från synd och skam, förlåtelse och försoning och upprättelse. Korset predikar hopp, glädje, frid. Korset tillfredsställer hela själen och hjärtat och ger det frid. I korset skipades seger, vanns en seger, rättvisan skipades. Gud har övervunnit synden. Han har upprättat relationen med oss. Han har gett oss ett evigt liv. Det här var hans plan från början. Korset var inte någonting han kom på efter ett tag, att hej, det var en smart plan. Han har allt under kontroll. Han har alltid tänkt att vi ska vara hos honom. Han har alltid velat det. Korset är vägen. Han frälste mig. Han renade mig. Han öppnade vägen till Guds faderns tron för mig. Det här var Jesus gjorde. Och det här, det är grunden för vår tacksamhet. Det här är grunden för vår lovsång. Inte hur jag känner mig. Jag tänkte när jag kom hit den här morgonen, tänkte jag att i kroppen känner jag mig inte så jättebra. Inte kanske heller i min själ, att den är så uppåt och positiv. Men när jag började höra budskapet i sångerna så fylldes jag med tacksamhet. Jag fylldes med glädje. Det handlar inte om mig. Det handlar om honom. Det är därför jag är här. Jag är här för att fira Guds tjänst. Jag är så glad för att han har gjort det för mig som jag inte klarar av. Han betalade. Jag har ingenting att berömma mig av. Jag misslyckas och jag gör fel. Jag kan komma, ni kan visa sig in i mitt liv och tänka hups. Liksom. Får jag se in i ditt liv så tror jag också jag kan tänka hups. Eller hur? Men det är inte det som är poängen. Poängen är han som dog på Golgata kors för dig och mig. För att upprätta relationer med Gud. För att du och jag ska kunna gå inför Guds tron och be om hjälp till nåd i rätt tid. Ordet säger vi får träda fram inför faderns ansikte. Är det för att vi har gjort oss förtjänta av det? Nej, ingen berömmelse finns i oss, men i Kristus. Han gjorde det för dig. Han befriade dig. Han öppnar vägen så du får komma in och vara hos fadern. Det är där du är hemma. Det är Guds plan för ditt liv. Han vill fylla din själ med sitt goda. Han vill möta dig den här morgonen. Han vill uppfylla dig med allt sitt goda. Det är vad han vill. Han säger att han älskar dig. Och är inte korset bevis nog för det? Det största kärleksbeviset ever. Det här ger mig kraft att leva varje dag. Korset är aktivt och pågående i mig varje dag. Det är inte bara en händelse som hände när jag sa ja till Jesus. Utan varje dag får jag ta på mitt kors. Böja mig som han. Vara lydig. Men jag får veta, jag får leva i honom. I det liv han har gett mig. På Golgata. Fantastiskt. Jag kommer att avsluta med att läsa Jesaja 53. Och lovsångsteamet kan komma upp. Så ska vi få också bara ta emot det här genom en sång. Men när du finns, du vet var du står och var du finns. Jag hoppas att du får glädja dig över detta som Jesus har gjort. Och vi ska avsluta med att påminna oss om det som står i Jesaja 53. Just vad Jesus gjorde på Golgata. Och där du finns, du får, om det är bekvämt för dig får du blunda. Men bara vara i bön och säg Herre, här är jag. Förlåt mig när jag glömmer ditt kors, när jag försöker i egen kraft, när jag dömer. Hjälp mig här att leva av det du har gjort. Att det är din seger och att den är min. Fantastiskt, vilken nåd. Jag läser Jesaja 53 och tänk på de här orden. Det här är Jesus för dig. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en sped planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. Och när vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad, övergiven av människor. En smärtornas man, förtrogen med lidande. Lik en som man skylar ansiktet för, så föraktad att vi räknar honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor han tog på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt och slagen av Gud och pinad. Men han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig. Han öppnade inte sin mun. Likt ett lamm som förs bort till att slaktas, likt ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Bland det ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. För han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Det var faderns, Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det som han bär. Därför ska han ge honom de många som hans del, och det starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad till förbrytare. Han som bar det många synd och trädde in i överträdarnas ställe.